There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Var du lite på pickalurven igår, Hanif?
Ja, det var jag.
Jag märkte det, du pratade lite konstigt när du ringde mig igår kväll.
Fast det var väl inte, var det osammanhängande?
Nej.
Det var fan smart, det var en bra grej.
det var sammanhängande, jag fattar vad du sa. Men jag hörde på hur du uttalade orden.
Ja, jag sluddrade till lite grann.
Lite grann.
What time was it?
Jag vet inte, 9, 10. Något okay. Sånt.
Du var alltså full?
Jag var lite berusad.
Ja, du var inte packad, du var inte
dygn. Nej, jag blir ju sällan
så här. Du var kraftigt salongsberusad.
Ja, jag var onykter. Jag kunde stå, men
vadå,
jag sluddrade väl ändå inte?
Nej, lite grann på ändelsen av vissa ord som jag kunde höra.
So you just came directly from the airport basically now.
Ja, exakt. Nej, jag var lite så här, jag hade lite dåligt samvete för jag missade flyget. Jag skulle egentligen flyga hem igår.
Ja.
Alltså, du missade flyget?
Eller inte missade flyget. Flyget gick ju inte på grund av att det är strejk.
Det var SAS.
Det var SAS, ja.
Men okay, I don't understand. Like, why did you book SAS? Like, it's basically half the news for the past couple of weeks is about SAS.
Men jag hade gjort en uträkning.
Okay.
Och min uträkning var att strejken skulle vara över tills jag skulle börja flyga. Och, och grejen är, ni skrattade åt mig, men grejen är att jag hade nästan rätt. Med några timmar.
Jag förstår, but
för att strejken är över precis när jag missade mitt flyg.
Jag förstår, but is it worth the risk?
Nej, det är definitivt inte.
Mm.
Men om man ska göra det komplicerat, det är så här att SAS flyger ju vanligt. Och det är ju inte så att alla deras flygare är inställt. SAS har ju flera dotterbolag som flyger deras flygplan. Så det är SAS och sen så är det någonting som heter Air Baltic och andra. Så vissa av deras flyg flyger som vanligt.
Is Air Baltic?
Något så här, de har så här flera okay. Så här underbolag.
Right.
Och de åker från Split till Stockholm. Så här, det fungerar som vanligt. Okay. Men just mitt flyg, den ställdes in. På grund av att den var stadsanställda som opererade.
Så. Right. Okay.
Hur var Kroatien?
Ja, helt fantastiskt.
What's the temperature over there?
30.
Helt okej.
Alltså, så länge man är nära vattnet så är det helt okej. Men alltså, är du inne i land eller om du ska sightsa i någon så här i Split eller Dubrovnik, då är det ju skitvarmt. And det är nästan inte värt att
but it's like much worse like in the UK and France and Spain and so on. UK, was it UK or France? Both are expecting thousands of people to die and it's like the temperature is like 38-40. I'm imagining like people in Egypt, or me, I'm listening to this like 38 thousands of people dying.
Men jag fattar inte, de förväntar sig att 1000 ska dö.
Ja.
Hur då?
Alltså äldre personer dör av värmeutslag.
Ja, okej, alltså typ när de är hemma.
Mm. There's only 1% of the population that has in the UK that has air conditioner. 1%.
Det är ju samma här. Sverige är inte byggt för värme.
Well, yeah, exactly. If it gets to 40 degrees here, I imagine like half of the old people will check out.
Då ska man vara på stranden eller...
Vad gjorde du i Kroatien då?
Alltså, har jag berättat hela... Alltså, det här är andra gången jag har varit i Kroatien nu. På en månad.
Were you in the same place with the place that you were staying at before?
Alltså, nej, egentligen inte. För jag var ju och paddla forsränning. Och jag skulle paddla forsränning mellan den 8 och 12. Så vi var nere i Montenegro, jag, Rami och hans vänner. Och det var skitkul. Vi var paddla forsränning och sen så är det något som kallas för canyoning, om ni vet vad det är.
Nej.
Canyoning?
Ja, alltså det är, man har på sig våtdräkt och sen så är man liksom, vandrar man genom så här canyon eller något så här. Alltså det är vattendrag,
okay,
och bergsklippor som man måste liksom passera. Och vissa ställen så måste man simma och vissa ställen måste man klättra och vissa ställen måste man hoppa.
Okay.
Så det var ju vissa ställen som vi var tvungna att hoppa från 8 meter för att kunna komma vidare.
Vad hoppar man på? Vatten?
Alltså man hoppar ner i vattnet, ja.
Ah.
Ja, så det var skithäftigt.
1000 personer dör varje år av canyon.
På riktigt?
Nej.
But probably.
Men gör man med packning? Har man packning?
Nej, alltså vi är bara våtdräkt och sen så har man en slags blöjliknande grej som gör att man glider.
Aha.
Ja.
Aha.
Sen packningen har man inte, men det är jävligt kallt i vattnet. Jag vet inte, det kanske är typ 14-15 grader. Men våtdräkten gör att man behåller sig ändå rätt så varm.
Hur lång är en kurs då? Är den 10 timmar?
Det var kanske 2-2,5 timmar som vi bara var tvungna att vandra genom vattnet liksom.
Okay.
Och sen så måste man sen gå tillbaka också. Det var skitkul.
Men, nice actually.
Ja, det här var första gången som jag gjorde en sån här paketresa. Jag har aldrig gjort en sån här paketresa förut, men det här liksom, jag tänker jag att man har 40-årskris så får man göra.
Men jag tror paketresa.
Ja, men det var en paketresa så här.
Är det 40-årskrisen?
Ja, men
inte motorcykel.
Det är väl någonting kopplat till att man blir gammal så man gör sån här äventyrliga grejer. Man gör ju inte annars.
Men känner du dig som 40?
Nej, ibland.
Hur då?
Det känns som om alltså, när man var yngre då hade man mycket mer så här fria tankar vad man kan göra, vad man vill och ut och resa och liksom ena dagen är aldrig den andra likt. Men nu känns det som om det är, nu måste man liksom tänka lite mer på morgondagen och man tänker på det kommer, man är lite mer, vad ska man säga, man är lite mer så här
vuxen.
Ja, men man dricker inte lika mycket heller, fast att jag gjorde igår.
Well, mindre risktagande.
But I think maybe what you're trying to describe that you become more aware of how time is finite in a way that you, one does not have like all the time in the world, because in your 20s for example you don't think about time really at all, like who gives a fuck, you know, you're living your life, you don't really think about the future in
that
sense.
Det är som att du har en rik farsa med ett oändligt kreditkort.
Exakt.
Fast tid.
Ja. You don't really think.
Rami sa att det finns ett ordspråk som jag tycker var väldigt bra. Han sa att ungdomen slösas på de unga eller någonting. Alltså att det, alltså liksom hela att man är ung, den slösas ju bort, för när man är ung så uppskattar man ju inte riktigt ungdomen på samma sätt. Men när man är lite äldre, då minns man ju tillbaka på den tiden när man var ung och liksom alla galna grejer man gjorde. Men det uppskattas inte alls på samma sätt när man var yngre. Känner ni igen det?
Jo, alltså när jag var 15 så var vi ute och badade i Flatenbadet. Nej, jag vet inte om det är det vi ska prata. Men, men då var det...
Var det nakenbad eller?
Nej, vanlig bad. Men då var det vänner till mina föräldrar som var med oss, afghaner. Och jag kommer ihåg att jag badade och så sprang jag till handduken till min mamma och hennes kompis då som satt där. Och så sa hon till mig, Mustafa, ta tillvara på den här tiden.
Mm.
Du är 15 år, livet leker. Den här tiden kommer aldrig komma tillbaka. Och jag minns när jag var 15 och jag ser dig och dina kompisar springa omkring och bada. Ni ser så bekymmerlösa ut.
Mm.
Så ta tillvara på den här tiden. För mig var det som att hon pratade kinesiska.
Mm.
Vad snackar hon om? Du vet, det är nu man tänker, fan, hon hade en poäng.
That's interesting. I think for me it's the opposite.
Mm. Samma här.
I was able to enjoy like things before, I think, at a much higher degree, because I didn't have really any kind of like worries. I didn't really have like much thoughts about the future. I had much more, even though I'm trying really hard now to be as much as possible living in the now, I'm not at all able to do it as before.
Nej, men vänta nu. det är klart att jag njöt av alltså jag njöt ju, jag var i nuet, men
man uppskattar inte det.
Alltså, man tänker inte att det kommer komma en tid i framtiden då du inte kommer att känna på samma sätt som nu. Mm. Därför borde jag uppskatta det här. Förstår ni vad jag menar?
Ja, definitivt.
Det var, fan, nej, det gör inte jag. Nej, inte jag saknar heller. Inte ungdomen alls. Men, den är inte alls bekymmerlös. Jag tror bara att era hjärnor har målat upp någon sorts så här rosig bild av hur det var. Men ni glömmer bort all så här ångest, finnar, kroppsförändringar, kärleksdrama.
Men allt det där var ju häftigt.
Alltså nu allt det där
var spännande. Men det var ju spännande och nytt. Första gången man träffade tjej, man var liksom
Eller en kille
och man sprang till badhuset när de hade stängt. Man hoppade över stängslarna och naken badade med någon tjej och kanske hade sex i poolen. Det är någonting som många känner igen sig och som man
detaljerat sa. Minne, men
det var inte alls detaljerat.
Okay. Det är ett väldigt specifikt minne.
Ja, men grejen det här,
det låter som att du är besatt av det där minnet.
Ja, men det är, alltså, jag tror att det är jättemånga som delar en sån här minne, och framförallt under sommaren att man badar naket liksom, efter att man varit ute och festat och så. Det är skitvanligt. Det är liksom där jag längtar tillbaka till att man, alltså för sig, jag kan göra det fortfarande, men
exakt.
Det är det här som är viktigt med mentaliteten, att man inte låser fast sig, utan man fortsätter vara ungdomlig på något sätt.
But there is also another thing why it was for me at least more enjoyable to experience stuff when I was younger. It seems that there's like some kind, almost like some sort of tolerance to experience. You know, the more experience you have, the less the experience is like majestic in a way. Like I remember the very first time I traveled abroad, it was like, shit, I went to another universe. Mm. You know, things were so exciting for me. Same thing when I went to Brazil, for example. But right now, I've had so many experiences in my life. Things are, it's nice experience, but it's not majestic in the same way. Same thing when it comes to like even like feelings like love, if you are like interested in a girl and so on. Like as a teenager, you could like fall in love with a girl just by looking at her, and like you have butterflies and so on. Right now, butterflies are there's one butterfly maybe.
Det är sant.
Ja,
det är inte så för mig.
Nej.
Men alltså första gången som ni var med någon tjej eller kille, det var ju helt, var det inte magiskt? Ja. Det var inte så att ni hade ångest, eller hade du ångest, Asha?
Nej, men det var ju psykos. Det första gången man får kontakt med en tjej och blir intresserad av den och får någon respons tillbaka.
Mm.
Och fjärilarna hit och dit som man känner. Det där är ju bara en psykos.
Vadå psykos?
Det är en jävla knarkpsykos hjärnan sätts under. Det som folk kallar för förälskelse.
You just had to ruin our like
det var fina minnen.
Jag säger inte att det är ett dåligt minne, men det är en psykos. Du tar dumma beslut, du ser inte nackdelar, du blir helt hög.
Ja. Det är en jävla... Jag saknar det där. Men fan, det var ju liksom häftigt. Nu när man träffar en tjej, ser jättebra ut. Det är inte så att
Nej, men det är för att på den tiden hade man typ inga krav.
Nej.
Så när du träffade någon, så tror jag att din hjärna tillät dig uppleva det, för att du fick för dig att, nej, men det här är den perfekta tjejen för mig.
Mm.
Och så din hjärna tillät dig uppleva det med den personen. Nu har du massa krav.
Mm.
Så det kommer krävas väldigt mycket för att du ska träffa en person som, nu kommer ni reta mig, men som båda dina hjärnhalvor känner att det här är en bra person för mig. Och så din hjärna tillåter dig få en connection med den här personen. Du har fler krav på att få en sån connection. Så jag tror inte att du aldrig mer kommer uppleva det, men du kommer vara mycket mer kräsen. Eller din hjärna kommer vara mycket mer kräsen.
Mm. But do you think it's krav or more realism based on experience? Because right now... Each one of us has had many relationships in their lives, and they know the things like maybe like the image that they build up in their head when they first see a girl, that's not a realistic image, and there will be problems in the relationship and things like that. So you know that this is not like problemfritt. And then it's not as exciting.
I så fall tror jag att människor inte är tillräckligt ärliga med sig själv vilka krav de har på vem de ska träffa. Jag tror många settle, nöjer sig med någon som är tillräckligt problemfri. Och hamnar du med en sån, så tror jag aldrig du kommer få den här kompletta upplevelsen av kärlek som vi har minnen av från när vi var unga.
Mm. Men det var ju en psykos som du sa.
Ja, det var en psykos.
Så.
Det är en psykos för att sannolikheten för att du ska ha träffat någon som är din soulmate när du var 15, den är i princip noll. Så jag säger att den är en psykos för att den hade inget överlapp med verkligheten.
Fast.
Men träffar du en som faktiskt är din själsfrände i vår ålder, där massa saker som du har krav på egentligen, men kanske har tryckt undan. Om alla de kraven uppfylls och du får samma känsla, då är inte den psykos längre, för den har en överlapp med verkligheten.
Aska, jag har en fråga. Tror du på själs, vad heter det? Själsvän?
Jag tror att man kan hitta en person som man blir kär i och vill spendera resten av sitt liv med och kalla den för sin, ja, men, så kallade soulmate eller själsfrände.
Mm.
Ja, men jag tror att sannolikheten för det är låg och alla kommer inte kunna uppleva det.
Mm. Tror du inte att det finns stora möjligheter om man ändrar sin inställning bara?
Jag tror att man kan utsätta sig själv för situationer som ökar sin tur att stöta på den personen. Så sitter man hemma varje kväll och surfar på internet, så är sannolikheten för att få den turen noll.
Det beror på om man är i olika forum.
Okej, okay, fair enough. Men jag menar, du kan bete dig på olika sätt för att öka sannolikheten för att stöta på den personen. Och jag tror inte att det är bara en person i hela universum.
Nej.
Det finns säkert massa människor som du potentiellt skulle kunna få den kopplingen med. Men sannolikheten är låg. Och, det är ingen mänsklig rättighet att alla kommer förtjäna det. Och jag tror inte alla gör det. Men vissa har tur och kommer hamna i den sitsen. Och då känner man hela den här paletten av upplevelse. Men den är nog inte lika psykosig som då. För då, när man var 15, allt det skedde under förloppet av 3 veckor. Sen dag 1 på vecka 4 var man, fan, jag är med den här personen.
Det
är sant. Fuck, det är
fan riktigt. Det är just, allting det är sant. Var så, det var tillfälligt.
Ja. Allt var så dramatiskt.
Ja, det var det. Väldigt dramatiskt.
Väldigt fort.
Ja.
Det var det.
Men fan, psykosigt.
Men jag älskar den här allting som var så spontant också.
Alltså, blandar du inte ihop det här med lägret i Irak då?
Nej. Alltså, resan till Irak var spontant.
Nej, men när du bodde i Mujahedin-läger.
Det var inte spontant, allting var på rutin.
Ja, okej.
Okay. Det fanns ingen spontanitet där.
Men fan, jag saknar ingenting av ungdomen.
What?
Nej. Jag tittar alltså, tillbaka på det, det är ett fint fotoalbum. Men det är såhär, fuck no, att jag vill uppleva det där igen.
Men vänta, really? Nu, du var ju
nej,
fan
jag älskar livet nu så jävla mycket
du
mer.
Du var en ung DJ som reste runt.
Producent. Förminska inte mig. Men okej. Okay. Jag var musiker, men okej.
Okay. Du var okay. Någon som var ute och spelade musik.
Ja.
Ja. Hur kunde du ha, du måste ha älskat den tiden.
Ja, det var skitkul.
Men du älskar den här tiden mer nu än där.
Mycket mer. Mycket, mycket mer.
Omar, skulle inte du vilja gå tillbaka i tiden och åka till Brasilien? Till Brasil. Backpacka. Du vill säga ja, men du kan inte säga ja. Det är det som är problemet. Du kan inte säga ja.
I think it'd be nice. Yeah. I think I miss this sense of adventure in a way. To just like go, travel, don't really have like any concrete plans and just like, you know, make things as they go.
Du lever det fucking livet just nu.
Adventure.
Det här är, nu.
Han är familjefar. Han måste hem varje kväll. Han har saker och ting att göra varje dag. Det han är långt ifrån när han var tonåring.
Men är inte det adventure?
It's a sort of adventure, yes.
Du kan inte planera någonting.
Right. Det är sant.
Du måste agera på din direkta fysiska omgivning.
Men hur stimulerande är det?
Ja, du är out of your head, du är i verkligheten, du är rotad i verkligheten.
Well, there are different kinds of adventures, yes. But, I mean...
Jag tror att ni är hjärnskadade allihopa.
Men det är väl du med i
sådana fall. Psykos, hjärnskadade.
Ja, men ni låter som heroinister som sitter och pratar om att den första sprutan var bra, men
it is like this,
nu but efter spruta 307 så det kände inte sig likt längre.
Novelty is a drug. You get a dopamine kick from novelty in a way that's like, you know...
Novelties.
It's like when something is new.
Oh.
A new experience. That's like, you know, for example, let's say speaking of Brazil, the first time I would go to Brazil was great. The second time I would go, it would not be as great. It would be nice. And you can still tell me, yeah, but you know, you're still doing great stuff. You're going there, you're doing that. And I was like, yeah, I know. But it was much better the first time I did it.
Men kan det inte vara för att okej, när det gäller heroin och amfetamin, fair enough, hur du än tänker på det, hur du än skriver en berättelse om det, spruta 300 kommer inte vara lika kul som spruta 1, fair enough.
Men du kan ändå njuta av det.
Nej, för att vid spruta 300, då är det bara att du inte ska känna dig dödssjuk. Det är därför du tar den, right?
Tänk om den är renare.
Okay.
Tänk om det är en ny drog på marknaden.
Du fattar min poäng. Shut up. Men när det gäller upplevelser och vad man gör i livet, då tror jag att narrativet man har i huvudet av vad man förväntar sig, det påverkar väldigt mycket hur mycket så kallad kick du känner. Och av någon anledning så verkar det som att vi i väst hela tiden, eller vi är kodade till att hela tiden söka novelty. Allt som är nytt är per definition bra. Det är ju så vi gör med kulturen. Alla kulturella strömningar de senaste 20 åren som har nu flippat och börjat vända tillbaka, där har vi utgått ifrån att allt som är nytt är per definition bra. Att inte ha kön, det är en ny tanke. Ah, den är bra! Och så går vi bananas hela vägen full retard på det spåret.
Det är lite spännande.
Faktiskt.
Det är spännande, men vi antar att det är bra etiskt, moraliskt och världsligt, och på alla faktorer så är det bra bara för att det är nytt. Och jag tror det är så många ser sitt liv. Bara för att det är nytt så är det bra.
But isn't this more like evolutionary rather than just cultural? We are programmed to like seek things like all the time.
Nej, det är vi inte alls. Det är vi inte alls. Om du tittar på ett gammalt jägar-samlarsamhälle, deras verklighet var väldigt cirkulärt.
Mm.
De hade initieringsriter, ritualer, saker som de gjorde med så här jämna mellanrum.
Den här filmen vi såg, Secrets of the Tribe.
Oh.
Jag såg den igår med Ida.
Såg du klart den?
En halvtimme kvar.
Okay.
Så såg stora delar, men de vill ju inte söka nya saker. De vill inte söka sig utåt. De vill inte ta reda på vad som finns bortom där de är. De vill vara i fred och bevara.
När du säger de, vi kan inte börja...
De i stammen.
Ja, vad är det för stam?
Yanomami heter stammen.
Ja,
kan det är en stam någonstans mellan Brasilien och Venezuela typ.
Ja,
någonstans där.
Syden, Bolivia, något sånt. Ja.
But they did want the products that these people were getting them.
Ja, de ville ha västerländska produkter när de insåg hur mycket mindre de behöver arbeta för att överleva. Men innan västvärlden tog kontakt med dem så hade de ju levt cirkulärt så länge som de hade existerat. De har inte sökt sig till någonting nytt.
Och en av dem som lämnade, hon som gifte sig med en av antropologerna, hon var ju väst och så åkte hon tillbaka. Hon sa att ni lever ert liv i en låda.
Right.
Hur kan ni bara gå upp och kolla på tv? Var är alla människor omkring er? Var är er stam?
Mm.
Ja, hon tyckte vi var sjuka i huvudet. Som lever i en liten kärnfamilj i en skolåda.
Jag tog med mig väldigt mycket när hon sa att hon vaknade på morgonen och så kände hon sig ensam för hon hade inte sina släktingar runt omkring sig. Det tog på mig faktiskt.
Well, I think there's definitely something to that. It's something that could be ailing our culture in a way. This sort of like isolation and extreme individualism.
Ja, men de sa ju i filmen att människor har levt så som den här stammen i 1,5 miljoner år.
Mm.
Medan så som vi lever nu i Stockholm, Brasilia och andra städer, då har vi bara levt i 2000 år ungefär. Shit, vad den där filmen är skum.
There's too much pedophilia in
this. Alltså alla, eller så här, en väsentlig andel av antropologerna som åker till stammen för att leva med dem visar sig vara pedofiler.
Yeah.
Och det roliga var att dokumentären, det är typ som en konflikt mellan en antropolog som heter Napoleon Chagnon. Och han var en av pionjärerna som, när han gjorde sitt antropologiska arbete, han var så här, vi borde ju samla in data och använda empiri för att förstå vad som händer här. Medan majoriteten av antropologer på den tiden, de åkte dit själva och så gjorde de en sorts så här subjektiv beskrivning av deras upplevelse i stammen. Det var inte databaserat, det var mer upplevelsebaserat. Och det roliga är att skitmånga av de här antropologerna, de visade sig vara pedofiler, de var där och tafsade på småbarnen, de bad småbarnen typ runka av dem, de låg med dem. Den här som tog med sig en fru tillbaks till väst, han hade ju först gift sig med en 12-åring i den stammen. Och sen tog det förhållandet slut. Sen blev han ihop med en annan i den stammen. Hon tog livet av sig. Och sen gifte han sig med en tredje kvinna och tog med henne till väst.
But didn't he defend himself by saying, like, when they criticized him, he said this like, did he say it's eurocentric and racist?
Jo. Han bara, det är eurocentriskt att utgå ifrån att det är ett problem och ligga med en 12-åring. Ja. Man tar seden dit man kommer.
Han bara, jag följde deras seder och normer. Ja. Och så var det en antropolog som sa, men du är inte en del av dem. Du är inte Yanamana. Du är från väst.
Men man brukar säga att ta seden dit man kommer.
Ja, men det var det argumentet han körde. Men då är alla pedofilerna, alla de här creepsen, det var de här vänsterantropologerna.
Jag måste säga att jag faktiskt, jag tappade en del förtroende och respekt för antropologi som koncept eller som för
disciplin.
Ja, precis, för när jag såg hur de faktiskt jobbar, alltså att alla är oense med alla och inte på ett bra forskningsmässigt sätt, utan varje antropolog har sin teori, och så fort du ska sätta alla de här i en kontext och kolla med data, då bör de bråka. De vill inte ha data.
Det är väldigt flummigt.
Ja, för att då kan datan ifrågasätta deras tes.
Exakt. Mm.
Och då tappade jag... Jag har ju alltid varit intresserad av antropologer, men om alla har en subjektiv berättelse av det de ser... Alltså du kan placera två antropologer på samma ställe, lite en bit ifrån varandra. De kommer komma till helt olika slutsatser.
Förutom de få som håller på med data, som den här snubben Napoleon Chagnon var där för att göra. Och kritiken han fick, det var för att han gick och studerade dem och han såg att så här, fan, det här går ju helt emot det mesta av västerländsk antropologi. Att det är en, så här, en fin, ädel befolkning där alla är snälla och delar med sig av varandra. Han bara, den här stammen, de krigar som fan. Och så utgick han ifrån att okej, de krigar säkert över resurser eller någonting, men det handlade inte om mat eller territorium. De krigade ju över kvinnor.
Ja.
De gick till anföll andra stammar, snodde deras kvinnor, but tog hem dem till sin egen stam.
Don't you think the tribe sees women as resource?
Jo, det blir ju det på ett sätt, men det är ju inte så som vi ser resurser i väst.
No, but for them it is.
För dem är det.
Alltså, och tänker de på att resurser var att man vill ha fler barn och så.
Alltså det blir women. Alltså en biologisk resurs.
Yeah.
Inte mer sexuellt, utan mer att man tänker fram till att man vill reproducera, eller går de ihop med det, eller?
Ja, alltså reproduktion. Du producerar ju mat för att kunna reproducera dig och folk ska kunna överleva.
Men jag tycker det var väldigt intressant. Han kom fram till att 40% av alla män i stammen från 25 år och uppåt har deltagit i något mord. 40%. Och att de var bättre på att reproducera jämfört med de männen som inte hade deltagit i något mord.
Alltså de attraherar fler kvinnor.
Japp. De hade fler partners och fler barn.
Ja, fler partners, fler barn.
Är det inte det som kallas för toxisk maskulinitet?
But you're able to provide.
Precis.
Yeah.
Men det som var... Och det var här var där jag verkligen så här, wow. Nu är jag väldigt misstänksam mot det här konceptet. Och det var att den här Napoleon då kom fram till att alltså benägenhet till våldsamhet, det finns genom oss, det finns genom människan. Att mörda för att skydda och så vidare. Det finns där. Och de andra antropologerna sa mer eller mindre att det här är en livsfarlig teori. Den är säkert sann, men vi måste skydda människor från att få veta om det här. För om vi vet det här, då kommer det komma en ny holocaust, sa de.
Mm.
Och det är sant.
Och grejen är att jag till viss del...
Det är inte alls sant.
Det är visst sant.
Va? Nej, men lyssna. Om jag får ge en dåres försvarstal på ett sätt. Om vi här inne får höra den här teorin, ingen av oss kommer ju tänka, aha, ja, men då går jag ut och dödar människor och för att få det jag vill ha, för att det är en del av oss. Det som vi har pratat om, det som är en del av oss naturligt, det betyder inte att det är en bra del.
Nej.
Men det finns, people are retarded. Det finns ju de som kommer att höra där och tänka, ja, men det är så vi människor är. Det är väl inget konstigt. Du
Dark
ser
enlightenment.
Ja, exakt.
Exakt. De gör det. Ja. Vissa av dem gör det.
Och om du har 1% av en befolkning som är psykopater. Men Sverige är ju, vi är 10 miljoner, 1% är 100 000.
Ja, men båda är ju retarded. Att förneka det, eller att se så här, okej, historiskt sett, vi har det inom oss. Att mörda och plundra för att få status och fler kvinnor. Okej, det är en sanning. Alla har det inom oss. Det är 4 miljarder år av evolution. Det är inget vi kan göra åt det.
Och så på, historiska på det också.
Rent biologiskt kan vi inte göra någonting åt det.
Nej.
Sen har du de som säger att fast vill vi leva i en liberal demokrati, då är det farligt med sådana här sanningar.
Ja.
Då borde inte vi lyfta fram dem. Vi borde ignorera dem och trycka undan dem. Det är ju lika retarded.
Ja. Exakt, du har ju rätt, men ändå, alltså så här, nu, du kanske kan det här bättre med, men alltså, genom historien så har det funnits flera människoraser som har levt på den här planeten samtidigt, eller hur? Har det inte varit 7-8 styckna raser?
Ja. Ja. Jag vet inte hur många, men neandertal och homo sapiens har levt samtidigt, till exempel.
Och sen så har man ju, har ju neandertalerna utrotats.
Ja, vi låg med lite av dem, så vi har ju 4% ungefär.
Men var det kanske är en vild gissning att var det inte så att homo sapiens utrotade neandertalarna? Eller det är inte
Nej, det är inte belagt så svart på vitt så som jag känner till det. Utan de dog ut för att deras kultur var för rigid.
And they did fuck each other also.
Ja, det gjorde de. Men neandertalarna fastnade ganska länge på en kontinent under en istid. Och deras kultur anpassades till den miljön. Sen när istiden var över och de kom tillbaks till miljöer som inte var istid, så var deras kultur för fast i istidskulturen, så de kunde inte anpassa sig till den nya miljön. Så det är en anledning till varför de dog ut. Så de var inte lika kulturellt flexibla.
Nej, men om vi tittar på historien...
Du behöver en kulturell ryggradslöshet för att kunna anpassa dig snabbt.
Ja, men om man tittar på historien kring olika folkslag, då, liksom judarna, som man har ju rensat ut, svarta hutsier, tutsier i Afrika... även i Kambodja, alltså ligger inte någonting i det att om man kommer fram till att vissa är mer våldsbenägna, vissa är mer farliga, då måste vi alla andra skydda oss mot de här. But, och att man, alltså, även om inte själva så det kommer växa bland människor att man ska akta sig för de här.
But you're mixing up biology and culture. There are cultures that could be more violent. There are war cultures, for example. And that does not mean that they have it in their biology, that for example if you take a little child from that tribe or that culture and you raise it in the West, that child, because of their biology, will just grow up to massacre people.
Nej, den kommer bli som oss.
Yeah,
yeah.
That's the thing. So it's actually far from race.
Om du utsätter barnet för krig, så kanske den kommer ha lättare för att börja kriga jämfört med någon annan i den kulturen som har växt upp under fredliga omständigheter.
Ja, det är som Omar och oss.
Ja.
Nej, men om barnet, alltså så fort den föds i en krigarkultur, om den adopteras in i, vad vet jag, i någon stad i Bohuslän, den kommer inte bli en krigare.
Nej.
Den kommer ha samma sannolikhet att bli som alla oss andra.
We're talking an infant here.
Jag vet, men när den blir äldre, alltså du vet det här, om du hamnar i en jättestressig situation, antingen så har du fight eller flight.
Mm.
Vad är det som säger att den här ungen, den kanske kommer ha mer fight i sig än flight?
Ja, men det har inget att göra med dens förfäders kultur. Det har bara med dens biologi att göra.
Okej, let me push back a bit on that though. Isn't it possible that if you are within a warrior culture, that basically the most violent men in the culture are the ones who reproduce the most, that is more likely to produce violent...
Jo, så kan det vara. Men vi vet inte om det är... Det kan vara epigenetiskt också. Alltså att vissa gener får mer uttryck beroende på miljön. Så miljön kan göra att vissa av dina gener trycks fram mer eller syns manifesteras mer än andra.
Mm.
Och viss del av epigenetiken kan överföras till avkomman.
Mm.
Så om du växer upp i en väldigt stressfull miljö och mamman är väldigt stressad under graviditet etc. då kan det överföras lite till ungen. Så att de generna hos ungen trycks fram redan från start. Sen hur mycket av det som du beskriver, alltså warrior culture, hur mycket av det som är epigenetik eller ren rågenetik i grunden, det vet jag inte.
Det kan vara en blandning.
Kanske.
Det är fett svårt att utröna också.
But it's also like it's a bit strange, like speaking of this documentary, that they found it like a far-fetched idea that tribes would go to war for women. This is something that people have done like throughout history.
Ja, de vägrade acceptera det. Yeah, fastän den här Napoleon visade data, de gick och intervjuade dem själva och de själva sa på film att ja, de kom hit och tog våra kvinnor förra veckan. Vi blev skitsura så vi gick dit och
they
hörde
said
ner.
For women. Ja, like we war, we go to war for women. And there is even a hadith about that actually. The supposedly that Muhammad said go and end war against the Byzantines so that you get blonde women and the women of Rome.
Okej, vänta. Ashkan, vad betyder den här biten egentligen?
Ni har sett Dune.
Ja. Yes.
Dune handlar om jihad.
Ja.
Dune handlar om jihad och Dune handlar om exogami. Att du måste, för ni vet, det finns ju olika raser i Dune.
Mm.
Du har de här Bessie Generates, den här kvinnorasen som kan läsa tankar och få andra människor att bete sig utifrån deras vilja etc. Du har olika raser.
De sysslade med eugenics.
Ja, men så var han, jag har glömt vad huvudkaraktären heter, han Paul, ungen.
Ja.
Ja, han vaknar ju upp i slutet av filmen när han sitter i det här tältet och är under någon så här psykedelisk tillstånd.
Spoiler warning.
Spoiler warning. Ja. Hans insikt är ju att han måste bedriva jihad för att blanda ihop befolkningarna igen.
Mm.
Och det är den hadithen du snackar om. Det är
tack
inte en slump
för förklaringen.
Det är mycket bättre.
Makes mer sens nu än din retarded förklaring.
Ja, men det är därför det finns såna uppmaningar till krig mot andra så kallade raser i till exempel Koranen och i andra religioner. Det är exogami. Det förbättrar genpoolen. Jag säger inte att det är nice och jag säger inte att folk ska gå och bilda en religion och gå och utrota männen i en annan grupp och sno deras kvinnor. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att det finns en förklaring till varför såna här uppmaningar har överlevt genom historien, för att det har skapat en bättre diversifierad, mer inkluderande.
It's partly that it's like could be like the how to say the bigger picture, but then there is also the direct, it's an incentive. Like,
ja, och det är därför man måste lära sig symboliken och metaforiken bakom religionerna, för annars kommer man att ta ett svärd och går och hugger ner grannen och tar dens fru.
But don't you...
Medan idag i modern kontext så läser man den hadithen och så kanske man tänker hey, vad nice, det är dåligt med incest.
Ja, och så... det var det profeten ville.
Det är undermedvetet, det är vad de kom fram till, men de kunde inte förklara
but
varför.
But aren't you giving Muhammad a bit too much credit though?
This, nej, because this is... han ger honom för lite credit.
It's like historically, I don't really think that he was trying to like explain that you know the genes for our tribe nej, and so nej. On. Like he's giving the people there incentive to go and go to war.
De visste inte vad gener och sånt var, men de visste att det här beteendet verkar leda till bättre avkomma framför det där beteendet. Och de hade inga koncept kring mänskliga rättigheter och alla de här sakerna. Så tyvärr så var det krig de fick använda sig av. I modern kontext, vi vet att exogami är mycket bättre än endogami där man gifter sig med kusiner och släktingar och syskon. Vilket är katastrof att avkomma. Då behöver vi inte bedriva krig. Vi kan till exempel ha, vad vet jag, öppna gränser och fri invandring för alla som kan försörja sig själva. Då uppmanar vi att andra människor med andra genpooler kommer hit. Å andra sidan, befolkningen idag är så pass stor.
Ja.
Även i ett litet land som Sverige så endogami är ett icke-problem.
As long as you don't marry your cousin.
Exakt. Och i Sverige har vi andra system för att kusiner inte ska... Eller vänta, är kusingifte olagligt?
Nej,
det är fan lagligt. Fuck. Okej. Okay. I Island har de förbjudit det i alla fall. Där trackar de ju dig genetiskt. Mm-hmm. För att det finns en risk. De är ju bara 300 000 personer.
Ja, men samma i Danmark.
Är det? Yeah. Ja, du ser.
Va? I Danmark?
Det är förbjudet med kusingifte. Och de kollar ju upp ifall du...
Aha. Är det standardproceduren liksom?
När du skaffar barn? Ja, alltså de har något system ifall du ska ta hit någon anhörig och gifta dig med det och ta reda på vem det är.
Shit, is that true? Danmark like made kusinäktenskap olagligt? Visste inte
ja,
det?
Ja, Danmark är förbjudet.
Mm. So why? Why not us?
Men sprang vi förbi den centrala frågan där?
Tell me.
Det var det här med om man ska skydda information.
No, aha. Never.
Det var väl det som...
Nej, utan jag tycker det är retarded att trycka ner den sanningen att vi har våld och krigsföring i oss rent biologiskt. Det är retarded. Det är också retarded att gå attackera grannförorten och ta deras kvinnor. Båda är lika retarded. Men om man istället accepterar att vi har våldstörst i oss, framförallt män, men också kvinnor. Om vi bejakar det och så utformar vi kulturen så att man kan få utlopp för det här våldet. Till exempel genom initieringsriter på ett modernt sätt. Lumpen. Gå och hålla på med kampsport. Hålla på med kontaktsport. Men då kan du få utlopp för det här.
Men jag tänker på en principiell plan. Om det är så att i vissa fall när det kommer så pass känslig information ut att man väljer att spara på det här för att det ska skydda människorna. Det är ju du generellt sett emot, eller hur, Arskan?
Ja.
Du skyddar, tror att alla andra, alla skulle kunna hantera det?
Men då är inte problemet att, då är problemet varför kan inte de hantera det? Jag anser inte att du skyddar någon genom att undanhålla information.
I think it backfires as well om if you try to hide information.
Om vi från polisen sett, nu är det ju väldigt mycket som har urspårat, men om man skulle beskriva liksom hur... Även säkerhetsläget, hur liksom rikets säkerhet, om säkerhetspolisen skulle gå ut och beskriva hur situationen ser ut på olika sätt, kommer inte många människor få panik och bara göra sjuka grejer?
Okej.
Alltså om det finns en massa mycket känslig information som om det bara läckte ut så kan inte människor hantera det.
But don't you think like what's happening is the opposite now? Is that people like have lost the trust for the establishment because they think the establishment is hiding the truth from them. This gives rise to all these conspiracy theories and resentment against the establishment and the state and all that.
Och det är en fin balansgång där.
Is it though?
Men det finns en skillnad i vad som kan orsaka akut panik och vad som kan orsaka långsiktiga problem. Så säg att, vad vet jag, försvaret sitter på hemlig info om att det finns en överhängande risk för att Ryssland atombombar Sverige.
Ja.
Jag bara hittar på det här nu. Då är det såklart vår chans att försvara oss kommer ju sjunka om samhället sätts i masspanik, om den här informationen läcks ut. Då finns det fog för att hålla undan den här sanningen från den stora folkmassan för att undvika panik, vilket ökar vår chans att överleva. Det är en sak. Men att människor har en inneboende törst efter våld och dominans, att undanhålla det, att få ut den informationen, det kommer inte skapa en akut panik.
Nej, det är sant. Nej, det är sant.
But wait, you've brought up an interesting moral dilemma. Like, should the state, if let's say you are in charge of a state and you kind of know that there is a 90% chance that the country will be nuked, isn't it better to tell the people? Like, imagine like if basically the chance is so high that basically your country will be nuked.
Vad heter
they should leave. The people should leave in this case.
Det påminner
at least it should be considered. Maybe I should tell them.
Påminner inte det om den här filmen på Netflix? Vad heter den?
Don't Look Up.
Ja, fast det var inte nuked. Det var ju en...
Klimat.
Yeah,
nej, det var en asteroid.
Asteroid, men det är lite samma sak.
Similar to that. A little bit. Similar
och
to
folk
that.
Panikar ju, det vart anarki.
But if you judge that actually the chances are really high, I think you have a responsibility maybe to say, okay, if you want to leave, maybe it's time to do it.
Ja, om det är ett hot som vi inte kan försvara oss mot. Anyway, okej. Ja.
Jag tycker man ska bara berätta för vissa människor.
Jo, men jag tror också. Alltså, alla kan inte få veta allt.
Mustafa, in Denmark it's not illegal to marry your cousin.
Aha.
Är det inte?
Nej. However, so... There is another part. Denmark has implemented a rule of presumption according to which transnational marriages between spouses with a specified degree of relatedness, primarily first and second cousins, are presumed to be forced marriages. You see? So they had it like an honor culture thing. So basically, if you... No, if you're not from how I interpret it, if you're not really from Denmark, and you are bringing your cousin from Iraq, they will not let you get married.
Ja, men precis.
No.
Och vänta, Norge tror jag har, för att i Norge har man haft stora problem med pakistanier där i princip har varit inavel, som man har förbjudit det där.
Har de förbjudit det någon
specifikt för att komma åt pakistanierna i Norge?
Because probably there weren't many Norwegians marrying their cousins.
Nej, exakt. Har ni människor i era liv som när ni träffar så går ni ofrivilligt in i en roll som ni kanske inte vill gå in i?
Jo, det händer nog rätt så ofta. Vi har olika roller i olika med olika personer.
Ja, men jag menar inte bara typ... Ja, men så här, har ni talat om...
It's not illegal either in Norway.
Det är inte det?
Just saying.
Mm. Okej. Okay. Alltså det kan till exempel vara en barndomsvän.
Mm. Man faller i gamla roller.
Ja. Jag har en sån människa i mitt liv som jag älskar och beundrar och respekterar. Men varje gång jag träffar den här personen så går jag in i någon slags klantig lillebrors roll. Jag gör bort mig hela tiden. Kallis Hamid.
Vad har hänt nu?
Alltså, Kallis har ju varit här och han är ju, för mig är han Stålmannen. För mig är han arketypen av hur en man ska vara.
Hur är han? Kan du beskriva?
Okej, förutom att han är stor och stark.
Han är
fysiskt,
så stor.
Okej, han är inte stor, alltså han är inte lång, som han är krallig.
Ja, ja. Han är nästan bredare än längre.
Ja.
Det är en bra beskrivning.
Ja, det är han. Ja. Det är en människa. Det är en person som alltid tar ansvar.
Mm.
Alltid tar ansvar för allt. Han står alltid först och tar liksom, han har din rygg. Integritet härifrån till månen. Han heder, vet. Han har ju varit i militären. Men när jag träffar honom så får jag någon slags mindre värdeskomplex där jag inte vill göra bort mig. Jag vill inte göra honom besviken.
Mm.
Men det slutar alltid med att jag klantar mig.
Får jag bara stanna där? Är det verkligen så att du klantar dig, eller är det så att han har så pass höga krav på dig?
Det är det. Mm. Okej, okay, så här. Men fast jag klantar mig också. Men så nu var jag med honom i Grövelsjön. Vi var och vandrade. Han var där med sin familj. De hade hyrt en stuga. Så jag fick äran att åka dit och bo med hans familj i den stugan. Och så vandrade vi. Det första som händer...
När du slarvade bort hans vantar.
Det gjorde jag förra gången när du och jag var uppe.
Ja.
Men det första som händer är att... Så jag åker tåg till Mora och därifrån tar jag en buss till Idre. Och Kallis plockar upp mig där för att skjutsa mig till Grövelsjön. Så precis när jag går av bussen och Kallis kommer med bilen för att vi ska åka vidare, då glömmer jag bort min plånbok i bussen.
Oj!
Ja. Och bara, fuck. Men bussen är på väg till Grövelsjön och vi ska till Grövelsjön.
Ja, skitbra.
Så jag bara, Kallis, kan vi bara köra efter bussen? Den kommer stanna i nästa stopp. Och han är så här, yes, det är klart, det är inga problem. Liksom. Och jag har så en dålig samvete och det fixar sig. Vi åker några minuter, för jag får min plånbok. Nästa dag, vi är i stugan, vi har vandrat, vi är hungriga, Kallis fru gör lasagne. Och så lägger hon lasagne i en ugn och säger till mig, kan du bara hålla lite koll på den? Jag ska gå och fixa lite med barn. De har ju två barn med sig uppe i fjällen.
Hur är de små?
Dude, den ena är 2 månader.
Shit.
Eller 3 eller något sånt där. Och andra är 2 år.
Damn.
Kallis bär dem. Såg ni bilden jag la upp?
Ja, jag såg bilden.
Den ena är på baksidan Och den andra är på framsidan. Det är typ 27 kilo totalt någonting han har, för han har en packning också som han går med. Stålmannen. Ja, hur som helst, jag ska hålla koll på lasagnen. Och jag håller koll, men det börjar ryka ur ugnen efter ett tag.
Okay.
Och brandlarmet går.
Oj.
Maten är inte bränd. Nej. Det är bara det att det är någonting med ugnen. Ja, det är lite
den, den är inte rengjord.
Ja, precis så. Okay. Ja. Men det blir ju jag som har orsakat brandlarmet.
Fast det är det inte.
Nej.
Och det, men här är min analys. När vi ses då och då så tror jag att vi alla klantar oss, men det finns en otroligt stor överseende med det.
Exakt.
När vi var ute och vandra, vad fan gjorde du första dagen? Du tog slut på alla mina laktosfria mjölk. Du tog din näve med, alltså jag hade gjort specialgjort så här, vad heter det, snackspåse för hela den här.
Specialgjord snackspåse.
Ja, med alltså bara nötter, cashewnötter, russin och sådär. Så skulle du läcka. Alltså det var så här, jag hade gjort en rejäl, kanske var ett kilo som jag hade gjort för hela den här resan. Det första han gör, första morgonen, han tar med sina smutsiga händer, tar och bara lägger i sin gröt. Och så när det tar slut så bara så här, finns det inte mer? Så nej. Skillnaden här, det är i vårt sällskap,
ja,
så finns en oerhört tolerans för att man gör bort sig.
Exakt.
Men du och Kallis, ni har en annan relation.
Precis. Det är helt rätt analys. Tredje dagen.
What did you do?
Ja, men vi har vandrat klart och det är sista kvällen tillsammans och dagen efter ska vi åka hem.
Mm.
Det finns en tvättmaskin i den här stugan och jag har lite smutskläder som jag vill tvätta. Jag öppnar tvättmaskinen, lägger in mina kläder, doserar, stänger tvättmaskinen, väljer program. Den börjar snurra som vanligt.
Har du en kran så att det kommer vatten i?
Allting är korrekt.
Ja. Okay.
Tror inte ni det går sönder? Tvättmaskinen går sönder. Ja. Det går inte att öppna luckan.
Oj.
Ja. Och en normal människa
går igenom och bara kollar den här spärren som finns. Den finns ju en spärr alltid på alla tvättmaskiner så man kan bara öppna upp en lucka och sen öppna den.
Det gick inte. Alltså det kom så här felsök. Typ. Det gick inte.
Oh, this sounds like a comedy sketch.
Mm. Ja, och jag står där och bara, jag måste tala om det här för Kallis. Och jag gör det och han kommer, det går inte, vi försöker. Och som sagt, en normal person ringer ju stugansvariga och säger: hej, tvättmaskinen har tyvärr gått sönder. Man felanmäler det.
Ja.
Kallis Hamid är ju inte en normal människa. Så han måste öppna hela tvättmaskinen. Han hämtar verktyg och öppnar hela tvättmaskinen för att se vad som har gått sönder. För Kallis Hamid har ju en filosofi som går ut på att du lämnar ingenting sönder efter dig när du lämnar. Utan du lämnar tillbaka i samma skick som du fick det i. Och det här tar 2 timmar att öppna den här.
Det där
maskinen.
Låter tokigt alltså. Det låter bra när man säger det, men i verkligheten, jag älskar Kallis, men det, jag måste bara säga, det man gör det att det finns saker och ting som man inte kan rå på och man säger till. Och problemet är ju den här dynamiken mellan er två som gör att han har högre förväntningar på sig själv och alla andra.
Ja.
Gör att du med hans höga förväntningar så kommer alla andra kanske framstå i sämre dagar.
Det är precis så. Och lyssna på det här. På väg hit idag vid Hornstull så springer jag på Eli Gönder. Och Eli säger: jag såg att du var uppe i fjällen med Stålmannen. För jag skrev Stålmannen på bilden.
Ja.
Jag bara, han bara, hade ni bra? Jag bara, det var fantastiskt. Och säger Eli: jag tål inte den här mannen. Och jag bara, vadå då? Han är alldeles för perfekt. Det finns inga brister med den här mannen. Och så säger han, varje gång man är i hans sällskap så har man ständigt dåligt samvete.
Mm-hmm.
Och det är lite så, för han är perfekt. Han är perfekt.
Nu har inte jag träffat honom så många gånger, men den känslan får inte jag.
Träffade honom en gång.
Menar du att du också är nära perfekt?
Nej, inte så. Däremot så tänker jag att jag bryr mig kanske inte på samma sätt över när man gör bort sig på liksom när man är med sina vänner. Vi gör bort oss hela tiden och det finns ändå en tolerans för när vi gör bort oss.
Ja, och speciellt när man, det är inte liksom, det är en klantig grej. Man har inte gjort det med flit. Men med Kallis blir det som att jag sviker honom och sviker typ de förväntningarna. Alltså, dude, ni skulle sett honom under den här fjäll. Så som han är med sina barn. Det finns inte en liten stund där han tar en liten, liten stund för sig själv. Han är ständigt, finns där för barnen, leker med barnen, ser till att de har det bra, ser till att vi har det bra. Hela tiden.
Nu låter jag lite smörig, men inte Ashkan lite likadan? När du är med din dotter, alltså du är ju 100% närvarande. Även fast du kan vara liksom irriterad, saker och ting kan hända. Du tappar ju det aldrig, eller hur?
Jo, jag kan visst tappa det.
Framför din dotter.
Ja, men alltså,
det har inte jag sett.
Jag tappar det inte. Nej. Som att jag får panik eller flippar.
Nej.
Vadå, det händer jätteofta där jag är trött.
Du är trött, men du säger ingenting.
Jo, jag har sagt det henne flera gånger.
Mm.
Att jag är trött. Jag orkar inte lyssna på vad du har att berätta just nu. Så nu har vi pratpaus.
But I would say that Ashkan does not like focus just on Lou either. Like he's able to be with us even when he has Lou, for example.
Ja.
Mm.
Ja, jag sysselsätter ju henne. Hon får gå och hitta på någonting eller gå och prata med andra.
Mm.
Så hon får ju cirkulera runt.
Ja, alltså det är inte så att Kallis skiter och sådant.
Nej,
det jag menar är att jag fattar inte hur han hinner vara överallt hela tiden. Han är aktiv hela tiden.
Kan du be amfetamin?
Nej, jag tror att det är hans iranska sida. Det är någon superarier grej han har fått från någonstans.
Men jag tror det finns ett värde i att låta kids ha tråkigt och lösa sin tråkighet själva.
Ja.
Så jag ser det inte som en failure eller att jag är en dålig pappa om jag inte hela tiden leker med min dotter. Jag leker inte med henne hela tiden alls. Jag leker med henne väldigt sällan. Kanske en timme om dagen, om det är en så här halvdag efter att hon kom hem från förskolan. Nej, inte ens det. Halvtimme kanske, max. Sen får hon lista ut vad hon ska göra. För jag har shit to do. Jag ska laga mat, jag ska städa, jag ska fixa det ena och det andra. Och jag kommer ihåg själv när jag var liten. Mina föräldrar lekte inte jättemycket med mig.
Inte heller.
Det kunde hända så här då och då. Jag typ byggde Lego med pappa en liten stund. Men om leka, det fick jag lista ut själv. Jag fick hitta på egna lekar och jag var ju ensam barn tills jag var 6. Och min syster, hon var ju bebis, jag kunde inte leka med en bebis. Jag var typ ensam barn väldigt länge. Men det var ju en gåva att kunna lista ut vad jag ska göra med det jag har just nu.
Barn har ju aldrig tråkigt.
Nej, men man måste lära dem att inte ha tråkigt genom att låta dem ha tråkigt.
But this is also another cultural thing. In Egypt it's very strange, and I think in many non-Western countries it's very strange that the parents are the ones who have to entertain their kids or play with them. This never happens in Egypt. Like you are, like I remember, like that farm that we had, like my cousins were there and so on. We went out in the morning, all the kids, we were playing, we came back home just to eat. Basically we didn't interact at all with the role of like adults was for instruction, protection, guidance. That's it.
Exactly.
I didn't expect that my father would come and play with me in the fields. This would be just strange.
Yeah.
It's not even something I wanted, really.
No.
There were other kids.
Ja, men ni var omgivna av andra barn.
Yes, and that's the thing. This, I would say, it's the natural way for children to be for the
jag
most
tror
part.
Det. Jag tror att det är en sak att spela fotboll med sin unge. Alltså stå och sparka boll. Det är roligt.
Ja, men det är en aktivitet.
Exakt.
Alltså jag kan dra med Lo flera dygn i sträck. Så här, nu ska vi gå och simma. Nu ska vi göra det här. Vi ska gå på bio. Men då gör vi aktiviteter.
Precis. Men att sitta med ungen och bara, där sitter Jakob. Jakob vill ha te nu. Och du bara, då häller vi upp te till Jakob. Det är lite retard.
Fuck that shit. Det är skitdåliga lekar. Karaktärerna har inget djup. Det är extremt ytliga karaktärer. Det finns ingen backstory till de här karaktärerna. Jaha, lilla björnen Jonathan ska ha te. Varför ska han ha te?
Det är faktiskt jävla björn.
Det är en björn. Björn dricker inte te. Och det är 7 på kvällen.
Okay, this is why children should play with children, not with adults.
Fast 7 på kvällen kan man faktiskt dricka te.
Inte om man är en björn. Och det är vinter. Varför är den här björnen vaken? Han behöver en medical emergency. Så det går inte. Men aktiviteter, det är en helt annan sak. Så här, nu ska pappa gå och göra det här, då drar jag med henne. Och så får hon involveras och vara med och typ vara med och hjälpa till den mån det går. Men jag tror inte det där är en egyptisk versus västerländsk grej. När vi var små, okej, vi hade mycket iranier kompisar. Men då, alla vi kids, det var exakt så som du skriver. Vi försvann, vi kom hem för att käka som var borta. Men även där jag växte upp på Ekerö, när jag var med kidsen därifrån, där alla var etniska svenskar. Det var så här, man gick och knackade på Björn klockan 9 på morgonen, det var lördag. Och så gick man med Björn och knackade på Johan och Christian. Och så var man en crew. Mm. Och sen gick man iväg till något ställe, fan vet jag, klättrade på någonting, spelade någonting.
But it's different now.
Nu är det annorlunda.
Varför?
Det är en intressant fråga.
Det är inte annorlunda på landet. Huh. Där gör man det fortfarande.
Gör man inte det i storstan?
Inte på samma sätt.
Mm-hmm. Is it a shift in the culture? Like has there been some messaging that you have to be involved in your children's life? Like,
idag ska ju föräldrar stimulera sina barn hela tiden, hitta på aktiviteter med dem. Men jag gjorde också så när jag växte upp i Älta. Alltså vi var ute och spelade fotboll från 9 på morgonen till 17, kom hem, åt, ut igen, spelade till 22.
Mm.
Det var inga vuxna med, det var bara vi. Jag tror att man fortfarande typ har någon slags grej ute på landet. Men idag är det inte mer uppstyrt idag, typ att föräldrar kontaktar andra föräldrar och har så här dejter. Barndejter med varandra och så.
Att föräldrar styr upp barnen.
Ja, att de är på någon sån här playdate och så går de och hämtar barnen. Och... Mm-hmm.
Yeah.
Men är det inte en åldersgrej? Alltså, jag kan inte skicka ut min dotter, hon är 5. Jag kan inte skicka ut henne så här, gå och knacka på en granne som bor en kvart härifrån. Det kan jag inte göra nu. Så om hon ska hänga med sina polare, då måste du vara uppstyrt via föräldrarna.
Men hur gjorde du när du var 5?
Ja, men då gick jag ut på gården.
Exakt.
Och så var det andra kids där.
Ja. Men det händer inte idag.
Nej, alltså, det är aldrig några kids på gården själva.
Parents are more protective.
Ja, det är alltid arrangerat, det är föräldrar där och de ska hålla på. Mm.
Alltså ta exempel, jag var i Mariefred nu. Och när Ida och jag promenerar där, det är 3 fotbollsplaner, konstgräs, som står helt tomma.
What?
Alltså, det var vår dröm när vi var små, konstgräs.
Vi spelade på grus och vi hade inga mål. Vi gjorde egna mål med typ skor och någons t-shirt liksom.
Kids are on the screens now as well.
Ja, det står helt tomt. Vi slogs med andra barn om fotbollsplaner. Idag finns det överflöd, men folk... Jag vet inte om de är mindre aktiva, det kanske de är, men när de spelar då är det organiserat. De är med i något lag eller...
Man pratar ju om att man ska försöka aktivera barnen och då är det väldigt mycket aktiviteter. Och det är väl det som är problemet i förorten, att de inte har de här aktiviteterna.
Nej.
De är ute med varandra, men de är bara där och hänger.
Så det finns väl fotbollsplaner i orten? Finns basketplaner?
Ja, men de är liksom, det är inte mer organiserat. Och det finns inga organiserade grejer när man blir lite äldre.
Ja, men vi hade ingen organisering.
När man blir lite, spelar inte du basket till exempel?
Jo, men då gick jag i lag.
Ja.
I förorten.
Ja.
Det finns väl basketlag där idag också?
Nej, inte på samma sätt.
Inte?
Det finns en basketlag som heter Shanti någonting. Men förutom det så är föreningslivet väldigt, väldigt dåligt.
Finns inte BK Järva längre till exempel? Basketlaget?
Inte vad jag känner.
Alltså det som gör att föreningslivet funkar, det är ju civilsamhället. Alltså det är ju föräldrar som är med och ordnar. Så att, och det är väl det där det brister i förorterna, att föräldrarna inte är involverade på samma sätt.
Nej, de har ju väldigt många barn. Visst finns det BK?
BK Järva finns visst. Men Kista, Husby, Akalla.
Jo, men om du tänker i förhållande till hur många barn det är, så är det för lite föräldrar som är engagerade i sina barn.
Okej, men då är det som är problemet. Men det är att föräldrarna inte är engagerade i att engagera barnen.
Och sen också att, children.
Och så har man ju många så här ideella personer som ställer. En förälder kan vara fotbollstränare. Och det, sånt fattas också. Mm. Det finns BK
Järva
och sen Shanti Basket. Men förutom det så finns det inte så mycket mer.
Ashkan, you Lou started the förskola at 1, right?
Ja, hon var 1.
I think Noah also will like start around that age. So we were going around like checking out förskola and so on. And in one of them I saw 2 women. I think one of them var en pedagog and one was a parent, maybe, or maybe both, they work there, in hijab, and one of them has the more conservative hijab, the one with like khimar. The face, the face is uncovered,
what?
But like a more of a longer.
Alltså hela håret är täckt.
Ja, yeah, ja. Yeah. But then the veil itself is also long and very very loose dress.
Aha, så du ser inga kropps.
Yeah, exactly.
Features,
exactly.
Mm. So that's, yeah.
And then I was like, okay, maybe not that förskola.
Varför?
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.